Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när det hade kommit drog han sig allt mer undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för det omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att det inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sa jag till Kefas inför alla: om du som en jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Vi fortsätter och läser från Galaterbrevet 2 och nu från den 15 versen. Rubriken för det stycket, och den rubriken tillsatts på senare tid, är rättfärdig genom tro, inte genom lagens gärningar. Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare, men som vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig, men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. För jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag har korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Och översättningen var från Folkbibeln.
Ja, för att tacka för att jag fått komma hit idag. Jag heter alltså Martin och jag är uppväxt och har kommit till tro i Svenska kyrkan i Uddevalla, där det mot slutet av 90-talet var en fantastisk ekumenik, så jag har rört mig i många olika kyrkosammanhang. Och senare har jag arbetat några år i Rumänien med ungdom och uppgift, och vi flyttade hit till Göteborg igen 2010. När man läser Galaterbrevet så kan man konstatera att galaterna från början hade varit hedniska avgudadyrkare. Men evangeliet hade förändrat deras liv. Paulus förkunnelse hade haft ett fokus på Kristus och korsfästelsen, och hedningarna hade i den kristna tron funnit en ny sorts frihet. Men nu hade den nya tron grumlats av några som sade att det inte räckte med tron utan att de måste omskära sig också. I apostlärningarna läser vi däremot att Gud genom en syn visat Petrus att han inte fick göra skillnad på människor. Och han predikade Kristus hemma hos Cornelius, en romersk officer i staden Caesarea. Och då berättas det att den heliga anden föll över dem som var församlade hos honom. Det vill säga, de kom till tro och blev födda på nytt genom den heliga anden. Kanske inträffade också det stora mötet med apostlarna i Jerusalem innan den här konflikten i Antiochia. Där konstaterade apostlarna att det var judarnas och hedningarnas gemensamma tro på Kristus som gjorde dem till en gemenskap och inte den judiska lagen. Oavsett så hade i alla fall Petrus haft för vana att äta tillsammans med hedningarna i Antiochia, trots att dessa inte var omskurna eller levde judiskt. Men nu läste vi alltså att han inte vågat stå för detta när konservativa judar som menade sig vara sända från aposteln Jakob anlände. Och för judarna så var ju det här med lagen något mycket viktigt. Och även om de kunde vara medvetna om att de var att Gud hade utvalt dem av nåd, så ansågs det ofta vara identitetsmarkörer såsom omskärelsen och renhetslagar som gjorde och i praktiken var tecken på att de bevarat sin rättfärdighet inför Gud. Och detta synsätt överförde dessa judar på hedningarna i Antiochia. De påverkade Petrus och de andra Jesus-troende judarna, och så bröts då den kristna gemenskapen. Och antagligen var det så att när det gäller fullt accepterande av hedningarna som medlemmar i det nya gudsfolket, så dröjde den här insikten hos rätt många. Och Paulus, som tidigare varit slav under lagen, han ville inte på något sätt ogiltigförklara den gammaltestamentliga lagen. Men han trodde att lagen, den måste förstås tillsammans med Jesu liv. Jesu offer på korset var det samma sak som Guds kärlek till Israel. Kristus själv hade identifierat sig med de som inte lyckats leva upp till lagen och som insett att de var syndare. Nu var Kristus allt för Paulus, som ansåg att han hade varit den största av alla syndare. Därför tålde inte Petrus eller Paulus att man uteslöt hedningarna ur gemenskapen. Och det kan vara skönt att veta att inte ens aposteln Petrus var perfekt. Men jag frågar mig, vad kan vi lära av hans misstag? Vad var det som skrämde honom att överge den här nyvunna insikten om friheten i Kristus? Kan det vara så att den egna gruppens vanor och traditioner skapar djupa hjulspår i våra liv? Och att det vi är vana vid lätt blir normer och sanning? Utsätts vi för den egna gruppens påtryckningar, så faller vi lätt i vi och domtänk och börjar se ner på dem som inte tror eller gör som vi. Vill det se illa, så börjar vi dela upp oss i olika grupper, och det blir svårt att dela gemenskapen fullt ut med andra. Vi glömmer att vare sig vi är katolik, pingstvän eller lutheran, så har vi tro på en och samma Kristus. Den Kristus som bad till fadern att vi skulle vara ett folk. Precis som det var svårt för judarna till en början att ta emot de kristna hedningarna, så har kyrkan senare ofta haft svårt att acceptera judar som kommit till tro på Jesus. Man har krävt att de ska lämna den judiska livsstilen om de vill vara med i kyrkan. Samma sak har hänt med olika kulturer som vi europeer har missionerat bland. Vi har blandat ihop tro och kultur och tvingat på andra folk vår västerländska kultur. Men vi är kallade att acceptera varandra fast vi lever olika liv. Vi fascineras inte av samma berättelser och intresserar oss inte heller för samma människor. Gud leder oss på olika sätt och sänder oss in i olika uppgifter. Det betyder nödvändigtvis inte att några är mer fyllda av den heliga ande än andra, eller att mannen med den annorlunda bibelsynen inte skulle vara vår broder i Herren. Är det något vi har svårt med, så får vi först och främst ta det till Gud. Det är han som dömer. Vi får be för dem som tror annorlunda och ta budet om att älska våra systrar och bröder på allvar. I det följande kapitlet i Galaterbrevet står det att nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Läser vi Efesebrevet, så kan vi konstatera att Jesus genom sitt liv på jorden har gjort de olika lägren till ett och tagit bort fiendeskapen. Och detta är lika aktuellt i vår tid, tror jag, som för 2000 år sedan. 2004 hade jag möjligheten att gå en lärjungaskola på Nordirland. Och vi var 20 unga människor som studerade, arbetade och levde tillsammans några månader. Och under en av de här veckorna så var det en katolik och en protestant som tillsammans undervisade oss en vecka om ämnet försoning. Och de berättade vad de hade sett Gud göra bland unga människor i Belfast. Och jag lärde mig mycket om ödmjukhet och helande. De påminner om att jag har en annan åsikt än någon. Om jag har en annan åsikt än någon, så är han eller hon ändå skapad till Guds avbild. Jag insåg att jag inte alltid behövde hävda mina rättigheter, utan hellre se hur jag kan älska de som jag möter. Kanske har du liksom jag växt upp med den kristna tron, eller så har du lärt känna Jesus senare i livet. Men att någon är kristen brukar ju de flesta av oss förknippa med att han eller hon tror på Jesus. Och i Romarbrevets 10:e kapitel, vers 10, så läser vi: hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Och det är ju en grundbult i kristendomen, och vi vet det så väl. Ändå är det lätt att det... inte trilla ner från hjärnan till hjärtat. Kanske har du en gång hört evangeliet, insett ditt behov av Jesus och med glädje tagit emot förlåtelsen om evigt liv. Glädjen som kännetecknar en nykristen är underbar, även om det inte alltid är lätt att förstå allt det nya som man undervisas om och läser i Bibeln. Men när vi växer till i tron och börjar få koll på hur Gud vill att våra liv ska se ut, så är risken stor att alla uppmaningar vi tar till oss blir en prestation och till och med en börda att bära. Och jag hade en period själv när jag fick dåligt samvete så fort jag körde 5 km i timmen för fort på vägen hem från jobbet. Och ja, det faller ju på sin egen orimlighet. Det är som att jag försökte leva syndfritt inför Gud. Och det vet ju alla människor att det är omöjligt. Det kan man inte göra. Så jag var bokstavligt talat en slav under lagen. Nej, inte var det för att vi var perfekta som vi upplevde en sån glädje när vi kom till tro. Utan för att Jesus är den han är. Han är perfekt. Och i Johannes 1:16 läser vi att av hans fullhet har vi fått del, med nåd och åter nåd. Du duger. Du är okej. Och inte för att du gör allt rätt eller för att du ska sätta dig med armarna i kors och vänta på himlen, utan för att Jesu död på korset har betalt priset för alla dina synder. Och Jesus själv och Gud har accepterat dig. Och din position inför Gud, din position inför Gud är att du är rättfärdig. Utav tro, genom nåd och oberoende av dina gärningar. Om vi strävar för ihärdigt efter att göra allt rätt och riktigt, är risken, även om det är bra saker, att vi missar att det viktigaste budet av alla är att göra allt i kärlek. Själv vet jag med mig att jag ofta i den här strävan har silat mygg och svalt kameler, för att använda ett av Jesu talesätt. Och det här är så radikalt att den här tidens fariseer, den religiösa eliten, fariseerna, tittade oerhört misstänksamt på Jesus när han umgicks med dem som var illa ansedda. Han till och med framhöll tullindrivare och prostituerade som exempel för deras tro. Samtidigt sade han en gång till sina lärjungar att om deras rättfärdighet inte överträffar de skriftlärarnas och fariseernas, så skulle de inte komma in i himmelriket. Och det senare berodde på att de litade på att deras gärningar gjorde dem rättfärdiga. De ville inte tro på Jesus och gjorde det därmed det som Paulus varnar galaterna för att göra. De kastade bort Guds nåd. Istället för att göra som Paulus, go all in. Han menar att om Kristus har dött för mina synder, så måste jag, för att bli fri från min egen självrättfärdighet, dö med honom. Endast när jag väljer att billigt tala att dö från mina egna lösningsförsök att leva den kristna tron, så finner jag den sanna friheten i Kristus. Och detta är den stora utmaningen. Så när vi ser på varandra, låt oss tacka Gud för att han har gjort oss till en gemenskap, och att vi trots våra olikheter tillhör ett enda folk. Och när du ser dig själv i spegeln, påminn dig om att Jesus har uppfyllt hela lagen och att det är han som har räddat dig.